Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad.
Det är torsdag och ett nytt bonusavsnitt ska ut. Ja, alltså ett avsnitt som tidigare varit låst bakom betalvägg, men som nu blir gratis för alla att lyssna på överallt. Och veckans bonusepisod är mitt underbara snack från i slutet av februari. Ja, så färskt är det faktiskt. Med allas våran egen kändispolis Martin Melin. Följ gärna podden på Instagram där den går under namnet @nemomoter och mig personligen når ni enklast och bäst via min hemsida som är www.nemohedén.se. Men nu kör vi igång. Martin Melin.
Då säger vi varmt välkomna till Nemo möter en vän och välkommen till min gäst för dagen, en gammal vän, en gammal bekant, en gammal poddfavorit, Martin Melin!
Hallå!
Hallå!
Det är tredje gången.
Tredje gången?
Ja.
Fy fan.
På 11 år.
Ja.
2014, första gången.
Men tredje gången på 11 år, då är det ju inte så mycket ändå, tänker jag.
12 år till med.
Vad fjärde år blir det då?
Ja, men är inte det lagom?
Jo.
Eller hur? Det händer ju inte så jättemycket på 4 år. Eller på, ja. Jo, det händer mycket på 4 år, men det händer inte mycket på 1 år kanske.
Nej, precis. Nej, men det finns några få, tror jag, som är på den nivån i den här podden. Jag ska se om jag kan nämna dem. Jag tror att den som varit med flest gånger är Alexander Kronlund.
Mm-hmm.
Han är på 4.
Mm, men han bor ju här runt hörnet.
Mm, precis. Han kom bara ner när det behövs. Rickard Olsson, 3.
Ja.
Och sen Fredrik Hallgren 3 också, tror jag.
Mm. Mm. Ja, vad roligt.
Men du är det är ett fint sällskap.
Ja, jag är med där.
Mm. Mm,
härligt.
Härligt. Mm. Du, hur mår du?
Jag mår förträffligt. Det är ett ord man inte använder så mycket.
Mm.
Förträffligt.
Mm-hmm.
Eller hur? Ja. När sa du det senast?
Aldrig.
Nej, aldrig. Mm. Nej, men jag mår faktiskt väldigt bra. Jag är frisk, hälsan, kry. Jag har i och för sig 2 inflammationer i axlarna. Jobbigt. Kan inte träna. Men annars, trivs på jobbet. Mina barn mår bra. Jag har det städat hemma.
Mm. Men då är ju den viktigaste frågan. Varför kommer du en kvart sent? Du är fan polis, eller ex-polis. Mm. Ordning och reda.
Mm, jag vet. Jag brukar alltid vara så här en kvart 20 minuter för tidig. Mm. För jag tar alltid höjd. Men nu håller man på att bygga om här i stan. Och också min ursäkt är att jag åker ju kommunalt uteslutande nu fram och tillbaka när jag ska någonstans. Så jag åker inte med min bil så mycket. Jag kör hälften. De här åren nu när jag varit i riksdagen har jag kört hälften. Mm. Som jag brukar göra. Jag hade missat att man hade stängt av en gata här.
Fast om vi ska vara helt transparenta så mässar du prick 11 från Götgatan. Och det är ju avstängt här.
Ja, jag vet. Jag var sen redan från början.
Försök inte.
Nej, jag medger.
Ja. Vet du vad? Mm. Detta avsnitt är faktiskt mitt allra sista avsnitt hos Podmi.
Jaha.
På 7 år. Jag har varit här i 7 år. Jag var ju typ första podden där.
All right. Du vet att min podd låg där?
Mm.
Nej, den jag gjorde nu. Jaha, varför det då?
Flera anledningar. Jag behöver inte gå in på detaljer liksom. Men mycket så saknar jag väl också att vara gratis öppen för alla.
Ja, det där, ja.
Det är lite klurigt det där ju.
Ja.
Jag trivdes mycket på Podmi också. Det var bra år, men det finns ju fördelar och nackdelar med både och, det får man verkligen säga. Jag tror bara Rättegångspodden var före mig, och det här är så 7 år sedan. Då var de 2 anställda på hela Podmi.
Vad sjukt.
Och nu är det värsta koncernen i hela Skandinavien liksom. Så det är helt sjukt. Men tror du att podden kommer läggas ner?
Nej, du kan ju fortsätta driva den här.
Mm.
I eget regi så att säga.
Mm.
För att, nej men den är så pass populär.
Mm.
Så jag tror att du kommer kunna fortsätta med den och driva den själv och kanske till och med ekonomiskt få det bättre. Du har inte tryggheten på samma sätt. Men jag tror att det funkar. Alltså den är så pass bra, din podd. Mm. Du är så pass skicklig. Du får bra, intressanta gäster. Du har bra samtal. Och man får inte glömma det här. Men många av de största poddarna är ju gratis. Alex Sigge och Filip och Fredrik och de här.
Mm.
De ligger ju öppna.
Faktum är att nej. Jag kommer ej lägga ner. Nästa vecka blir det blir en stor nylansering, rebranding, uppgradering på alla håll och kanter. Nemo möter en vän 2.0. Ja, jag ville bara få ut det budskapet att från och med nästa vecka så finns jag gratis på alla poddportaler överallt. Och det känns fan... Ja, men det blir en utmaning att hitta alla gamla lyssnare igen. Men jag tror att det går.
Det tror jag går alldeles utmärkt. Det är alltså en bra podd sprids ju mun till mun.
Så är det. Men den här podden ska inte handla om att jag rebrandas nästa vecka. Jag ville bara ha det sagt.
Ja, jag tycker det var viktigt sagt.
Tack, vad snällt. Det var generöst av dig.
Ja, verkligen.
Att få in mig en stund i början.
Så. Ja, jag tycker det är lika viktigt.
Ja, tack.
Du vet att samtal handlar om dialog.
Jo, men det vet jag också. Och de bästa episoderna i den här podden genom åren har ju varit mer samtal. Det har jag också hört från mina lyssnare. Att de tycker det härligaste är när de får känslan av att de bara är en fluga på väggen.
Exakt. Ja,
inte så här statiskt manus liksom. Och jag kan fatta det. Men du är väl ganska nyligen hemkommen från Thailand?
Ja, en månad sedan.
Där du har varit och hälsat på din dotter som du brukar köra ut ur realityprogram.
Ja, jag mår fortfarande dåligt av det där. Jag mår faktiskt fortfarande. Det är helt sjukt. Vi är alltså med ett program där olika människor slogs ut en efter en. Och det roliga var, eller det tråkiga var att det i ett program, i typ mitten av serien, står det alltså mellan mig och min dotter. Och jag ger ju henne en chans. Jag säger ju det, vet du vad? Jag stannar ju upp där. Men det räckte inte och sen blir producenten arg på mig och säger nej, så där kan du inte göra.
Vi kan ju säga det som kontext till lyssnarna. Programmet heter Här är på täppan. Det finns fortfarande på Discovery, kolla på om man vill. Martin var med, jag var med, Martins dotter var med. Och det var så jävla kul när de står face to face, head to head, som de två sista i en tävling. Och det kokar typ i green room, för alla ser det på en skärm typ så här. Ska Martin köra ut sin dotter nu? Och då visste inte vi att du gav henne en chans. Så för oss ser det bara ut som att du kör ut din dotter. Och hon började liksom gråta. Och man bara, okej, det här är hennes första och enda tv-gig. Martin har gjort 400 sådana här program. Och vi bara, han är ju psykopat.
Nej, men alltså, jag står verkligen och säger, vet du vad fan? Jag stannar här nu. Vi skulle skala ett äpple, tror jag. Ja. Och i en, alltså, ja.
Men det skulle inte gå sönder.
Skalet skulle inte gå sönder, nej. Så skulle det få en viss längd. Och det gick sönder hela tiden. Man fick springa och hämta nya äpplen. Och så står jag där och jag har ju min klar. Jag ska bara hänga upp den. Få den godkänd i princip. Och så säger jag, fan, okej, du får ett äpple, en chans nu. Så hon tar ett helt äpple. Och hade hon skalat det och fått det att funka, då hade hon ju tagit mig där. Men hon misslyckas där. Och då kan jag inte stå och titta på. Då ropar producenten på mig så här. Så här kan du, nu får du. Hon fick sin chans.
Nej, hennes första och enda tv-äventyr.
Ja, men hon har kommit över det idag.
Hoppas verkligen. Ja. Så hon välkomnar dig till Thailand med öppna armar.
Ja, hon blev glad när jag kom. Hon blev överraskad. Jag överraskade henne. Hon visste ju inte om att jag skulle komma.
Okej.
Okay. Hon åkte i oktober och skulle vara där till april. Så det är ju 7 månader. Och jag tycker det är ganska lång tid att vara borta från min dotter i 7 månader. Så att... Och jag har ju ingen ledighet, alltså jag har svårt att komma iväg. Men jag hade då tid under jul, nyår. Men då är det ju svindyrt att åka till Thailand. Alltså det är dubbelt så dyrt som att åka i februari till exempel. Så jag tycker det var för dyrt. Så jag tittade på flyg och boende och sen tänkte jag, fan, det är för dyrt alltså. Men sen var det bara någonting som sa till mig, vet du vad Martin, vad fan gör det här om 100 år? Om du lägger liksom x antal tusen extra, vad gör det om 100 år? Så då bokade jag en resa. Och sen sa jag ingenting till någon. Och så åkte jag dit och så kom jag dit och så på julafton så kom jag och överraskade totalt. Hon blev helt... Alltså jag hade skaffat tomtedräkt då och mask och allting och klampa in där på hotellet och hon jobbar.
Kom du med ett äppelskal då?
Ja, det hade varit en grej.
Ja. Nej, men det är sjukt vilka priser det är där runt december där.
Ja, det är flyget är dubbelt.
Ja.
Dubbelt.
Jag och min tjej, vi var i Thailand från julafton till nyårsdagen förra året. Och då betalar vi 44 000 för en vecka flyghotell för oss.
Precis, för jag prisade 25 000 för flyg bara, tur och tur. Det är helt sjukt. Och boendet där var ju 1 000 spänn. Och då ska man veta att alltså, det var inget bra hotell.
Nej.
Och Thailand, alltså i Thailand,
per natt antar jag.
Vad sa du?
Per natt.
Per natt, ja. 1 000 per natt. Och jag var där i 20 dagar, så det var 20 000 till. Så 45 000.
Ja.
Det är så galna pengar så att man sitter nästan... Eller jag är inte snål, men jag hatar att slänga ut pengar på saker. Men samtidigt, jag lägger ju pengar på resor. Det är det jag brukar...
Var är Robinson-gaget som gick där?
Robinson-gaget?
Vinstpengarna.
Vinstpengarna.
Nu rök de.
Fan, vad var det? 250 rent var det.
Var det?
97.
Ingen skatt?
Ja, det var ju 550 000 före skatt.
Ah, ja.
Mm. Så det blev ju 250 000. Priset var ju 250 rent. Och då får vi kolla hur mycket har du tjänat innan och bla bla bla. Och då blev det 550 000 för mig. Och som jag vet, det här är 97. Det är nästan dubbla pengarna, inte riktigt.
Så, alltså, det... så de räknar alltså på liksom så här vad du ska få ut i listningar?
Ja, exakt. För priset var 250 rent. Nu är ju inte det. Priset nu är ju 500 000. Mm. Det är samma peng nu som det var för 30 år sedan. Det är lite roligt.
Ja.
Så att vinstpengen då var ju ganska... Alltså, en halv miljon då före skatt. Det var ju liksom mer än en årslön. Mm. Då, 97. Men idag är det ju en polisårslön ungefär. Mm. Men då var det ju nästan dubbelt.
Ja. Det är väl alltid skatt på alla vinstpengar i alla program. Och även så här, Triss i TV4 också.
Ja, men spel vet jag inte hur det beskattas. Fan, jag har suttit i skatteutskottet i riksdagen. Men sånt där vet inte jag. Nej, jag vet inte om det är skatt. Men alla såna här tv-produktioner, du vet ju själv, man gör såna här Kompani Svan och Över Atlant och de här. Det är ju skatt på de där pengarna. Eller många fakturerar in på företag och så får man ju både beskatta och arbetsgivaravgift och allt vad det är.
Men jag tror det ändå var skillnad på vinstpengar och gage. Men det är det kanske inte.
Nej, jag tror att vinst med tur tror jag beskattas, inte beskattas. Mm. Alltså om du till exempel spelar på Oddset eller någon annan spelform, så skattar inte du på den vinsten.
Nej, men jag tänker vinstpengarna i Robinson, för du vann ju det.
Ja.
Och jag fick ju gage för Kompani Svan. Jag trodde bara det var skillnad. Liksom.
Ja, jag förstår vad du menar. Mm. Okej, okay. Nej, men jag tror att det är för att det är inte på tur, utan det är whatever.
Fattar. Men du, det var väl ganska nyligen, var det december som du lämnade in brickan?
November.
November.
Mm, i höstas.
Efter 1000 år i poliskåren.
Mm. Mm.
Alltså, hur var det? Var det bara skönt eller var det också lite emotionellt?
Nej, det var skitjobbigt. Grejen är så att jag bestämde mig för det här i april förra året. För då bestämde jag mig för att satsa en mandatperiod till på riksdagen. Annars hade jag bara tänkt att göra en mandatperiod, 4 år, och sen gå tillbaka och börja jobba igen. Men sen så fick jag förfrågan om jag ville fortsätta och så vidare. Både från Sörmland, ett län, och Stockholms län. Och jag svarade ja på båda. Och då tänkte jag så här, okej, men då satsar jag på politiken. Då slutar jag. Och då kom jag ihåg att jag åkte in till jobbet och pratade med dem och sa det så här, jag kommer nog sluta. Och de bara, nej, det får du inte göra. Då bestämde jag mig. Och det var jobbigt. Så att jag drog på det, alltså i 6 månader, att åka och lämna in den här jävla brickan. Jag drog på det verkligen. Men sen var det som på tv. Du lämnar över din bricka och din pistol i princip.
Mm.
Alltså jag stod verkligen på chefens rum och lämnade över brickan.
Fick du någon tårta?
Nej, ingen tårta, ingenting fick jag. Och jag har varit med, på den här enheten har jag varit över 20 år. Och jag har sett folk komma och gå, alla har fått tårtor, alla har fått plaketter, alla har fått allting. Jag fick ingenting. Men vet du varför då? För de säger så här, för att du ska komma tillbaka, säger de.
Ja.
Mm. De vill inte ha ett avslut med mig.
Det var snyggt inlindat i att de äntligen hatar dig.
Exakt.
Mm. Nej, men jag tänkte på en grej så här, när man har varit polis så länge som du har varit, hur många år är det?
35
år. Och då är det väl ganska inbyggt det här med att man är skyldig att ingripa om man ser något på gatan.
Ja, precis. Som polis har ingripande skyldighet och anmälningsplikt. Mm. Det vill säga, om jag är på en fest och så ser jag någon som tar droger, då är jag i princip skyldig att ingripa.
Har du gjort det?
Jag har tagit någon snattare någon gång här och där, och jag har liksom någon rattfyllerist som jag låg efter och sådär. Men det heter, det ska vara ju allmän synpunkt. Alltså det vill säga, om jag åker med dig och så kör du bil för fort, då måste inte jag ingripa. Jag har ingen skyldighet där egentligen att ingripa. Börjar du köra vårdslöst, ja, då kanske jag är skyldig att ingripa.
Mm.
Men jag behöver inte i mindre fall, eller mindre allvarliga fall. Men i större fall måste man det. Och det där har jag ju levt med i 35 år. Plus att också som polis så har man något här. Jag vet att jag och min kompis åkte tunnelbanan, så var det en kille som höll på att stöka där med ett par personer. Så vi slängde av honom tunnelbanan, helt enkelt. Och det där är ju såna här saker som poliser gör när man är ledig.
Tar du upp brickan då först?
Ja, identifierad som polisen. Men sen kan det ju också vara, det behöver inte vara att du fysiskt ingriper. Jag såg någon slagsmål på Götgatan här på Södermalm. Det var 5-6 stycken som började fightas och allt. Eller de var fler förresten. De var kanske 10-11 som fightades. 2 grupper. Och då är det ju kanske dumt att gå in själv och bara vifta om brickan och säga grabbar, lägg av. men då kan det vara jag som, då tar man upp telefonen och ringer 112. Mm. Och så håller man koll. Och sen när polisen kommer så är man med och vittnar. Och så. Alltså, det finns olika sätt att ingripa. Men det där behöver inte jag längre.
Mm.
Jag behöver inte det nu sen i november då. Så att,
Men,
konstig känsla.
Får du det då? Alltså rent hypotetiskt, om du ser någonting. Alltså,
jag är inte polis.
Nej,
exakt. Jag får ju vara...
Du har ingen bricka att dra?
Nej, dessutom.
Du kan ju bara säga så här, Martin Melin, ex-kändispolis.
Ex-polis. Nej, men alltså jag ingriper väl så mycket som vanliga människor skulle ingripa. Eller kanske till och med lite mer. Men nej, jag har ingen skyldighet längre.
Mm. Kommer du sakna det?
Absolut, jag saknar redan. Alltså jag har saknat polisjobbet under alla år som jag har varit i riksdagen. Mm. Men jag känner också det här att jag blir ju 59 här nu i dagarna. Och jag har kanske 7-8 år kvar att jobba. Och då känner jag så här, ja, men vet du vad? Nu är det riksdagen som gäller. Kör jag 4 år till i riksdagen, perfekt, då gör jag det. Sen pensionerar jag mig. Är det inte att det blir riksdagen? Ja, men då har jag det här att jag kan gå tillbaka till polisen om jag vill. Jag har det som en trygghet och det är ganska skönt att ha. Men jag skulle också vilja testa och se om jag kan göra någonting annat. Mm. Så att jag har sagt till mig själv att blir det inte riksdagen, nu ska man inte jinxa här, det kommer bli riksdagen, punkt. Men jag säger om det inte blir riksdagen, då ska jag har jag sagt att ge mig själv 3 månader att försöka hitta någonting annat och, som jag kanske kan tycka är kul och framförallt utmanande. Det är väl det jag söker snarare, utmaningar. Mm. Jag är lite inne på att testa det här med föreläsningar. Jag har en föreläsning som jag har skrivit ihop redan på 1,5 timme. Så att det skulle jag vilja testa.
Ja, jag tänkte precis säga det. Vad finns som bubblare i pipen när du har på ena sidan polis och andra sidan du har politiker? Liksom? Finns det några mer drömmar som du känner att du har kvar förutom föreläsa?
Ja, det är nog föreläsningar. Podd gillar jag. Jag gjorde ju den här podden hos Podmi nu, först på plats. Mm. 6 avsnitt, det var väldigt intressant. Svår grupp dock, att man konkurrerar med väldigt många andra krimpoddar. Mm. Jättesvår. Så jag var lite besviken med hur den sålde så att säga. Så att det formatet har jag nog testat då. Okej, det funkade inte riktigt. Kan man hitta något annat poddformat?
Du hade väl en kompispodd va?
Ja, men Magnus, ja. Men den är så här, vad har vi 2-3 tusen lyssnare? Så här, den är ju bara på skoj. Men jag hade ju min Martin Melins podd som ligger ute på Spotify. Den gillade jag. Det här är att man tog sociala medier. Jag valde ut 10 bilder från deras sociala medier och sen pratade vi om de bilderna. Mm. Genialiskt koncept.
Ja, en ganska kul idé.
Eller hur?
Ja.
Och då öppnade de upp sig också för de pratade om någonting som är dem så att säga. Jag tycker de avsnitt som ligger ute tycker jag är bra. Och det är någonting som jag kanske tänker att jag skulle vilja utveckla på något sätt. Jag vet inte. Det finns så jävla mycket intervjupoddar. Och du är en av dem, du är en av de första. Det är det handlar om. Vad först blir störst? Så det är svårt att se. Så kanske någonting annat. Jag vet inte. Jag håller på att klura på det. Nu är det inte det som jag egentligen är min primära. Men att göra saker jag tycker är kul.
Men du kan ju snacka. Så att...
Ja, jag tror det. Och sen har jag ju politiken. Så att kanske man skulle göra någonting som är kopplat till politiken.
Politikpodden.
Ja, de lyckas ju bra. Känna, vad har de 3 lyssnare? Det är ingen som bryr sig om de här poddarna om politik. Och ska man vara med om det? Och så ser man så här, 68 views på YouTube. Mm. 68, inte 1000. 68, man bara, okej, det här funkar inte. Folk vill inte lyssna om politik.
Nej.
Gör politik som underhållning på något sätt.
Men kommer ni hålla er kvar i riksdagen då?
Men jag tror vi gör det. Jag tror faktiskt det. Vi ligger på 2% nu. Vi behöver få upp 2%. Jag tror vi kommer fixa det. Svensk politik behöver det, kan jag säga. Utan Liberalerna så kommer det bli ett helt annat politiskt spelplan. Vi är ju det partiet inom borgerligheten som på något sätt, tycker jag i alla fall, håller tillbaka ibland vissa förslag som kanske hade fått luft om inte vi hade funnits. Så att vi behövs. Vi är ett borgerligt parti, men vi är också ett klokt borgerligt parti.
Mm. Ja, vi får väl se helt enkelt.
Vi får se. Mm. Ett halvår kvar.
Vi får väl hoppas att folk deltar i valet också. Att inte folk sitter hemma bara på sina rövar.
Ja, verkligen. Upp med...
Hur mycket deltagarna hade vi förra året? Eller för 4 år sedan?
Ja, men det brukar väl ligga runt 80%, är det inte det? Utan att jag har faktacheckat det nu. Men jag tror att det brukar ligga runt 80%.
Ja, men det är i alla fall mycket bättre än USA. Så att...
Ja, de har väl så här 60 max.
Ja, jättelågt. Ja, men jag hörde någonstans, nu är inte jag insatt, men att Trump vann typ på 24%. Alltså han fick typ 24% av befolkningen som vann.
Ja, just det. Ja, av röstarna. Ja, jag vet.
Jävla sjukt.
Ja, exakt. Så 75% av befolkningen tycker inte som han.
Att det kan bli så?
Ja, eller det vet vi inte. De som inte röstar vet vi inte. Men ändå.
Nej, men det är jättemärkligt. Men ja, det är svårt att få folk intresserade av politik. Men det som är lättare att få folk intresserade av, det är Martin Melins datingliv.
Ja, jag vet. Var 14 dag ringer de från tidningarna. Alltså
ja,
på riktigt. Tjena Martin, tänkte bara checka läget.
Mm.
Ja, och sen ska det vara först 3 frågor om du vet, livet, politiken.
För att linda in det.
Linda in det, man vet hur det funkar.
Segway, brygga.
Exakt. Mm. Och sen sista kommer så här, och kärleken då?
Ja, hur går det då?
Nej, jag varken dejt. Jag har ingen flickvän.
Nej.
Och jag dejtar inte. Och det är ju nu i dagarna, eller ja, ganska exakt, det är 1 år sedan. Det tog slut med förra tjejen.
Lisa.
Mm. Det är 1 år sedan.
Mm. Jag minns henne.
Ja.
Jag tycker hon var toppen.
Ja, jättefin tjej.
Ja. Varför sprack det där då?
Nej, det sprack. Eller alltså, det fanns liksom ingen... ingen tredje part inblandad eller ingen händelse, utan det var bara att det var hon som faktiskt tog upp det.
Mm.
Och sen så bara så, nej men vi blev vänner. Mm. Och vi har varit vänner sedan dess. Vi har, jag menar, folk som följer oss, eller mig framförallt på sociala medier, ser ju det. Vi har ju, hängde ju jättemycket hela förra året. Jag utnyttjade hennes vattenskoter mycket och såna grejer.
Du skulle säga, jag utnyttjade henne.
Jag utnyttjade henne, ja, precis.
Man var snyggt, Martin.
Ja, exakt. Nej, ja, jag sa det. Ska vi inte åka ut lite vattenskoter på så sätt? Nej, men, så att, ja, men vi är fortfarande vänner. Så att det är absolut, och det kommer det vara förmodligen för all framtid. Sen så förändras ju saker och ting när man träffar någon. Alltså om jag träffar någon eller om hon träffar någon. Det är klart det gör det. Mm. Så funkar det ju. Men jag har jag har liksom ingen på radan, om vi säger så då.
Men om hon ändå var den som tog initiativet till göra slut, blev du ledsen då?
Ja, men det blir man ju. Men jag funkar så här, och det har det varit det. Nu har det väl varit så att jag har en, ofta är det jag som har gjort slut i mina relationer jag haft. Mm. Men faktum är att, måste jag ändå säga, i de två, ja, alltså de senaste då, vad blir det, 15 åren, så är det faktiskt i två fall som det inte jag som har gjort slut.
Mm.
Och det är klart att det blir ledsen, det blir man ju. Man tycker vad tråkigt, eller vad tråkigt, vad trist. Nej, men man blir ledsen, för man har ändå byggt upp, man har levt, som i det här fallet, 2,5 år tillsammans. Vi har gjort mycket, upplevt mycket, har kul ihop och så. Men det är klart att om kärleken inte riktigt finns där, om förälskelsen inte övergår i liksom något tyngre, utan att förälskelsen kanske dalar lite grann, kärleken dalar lite grann, och man upptäcker att man är mer kompisar, då är det ingen det att hålla ihop. Det är ju bara löjligt.
Mm.
Och jag antar att det var det handlar om i hennes fall, utan att veta det, får man ju fråga henne då. Men det var väl så jag upplevde det i alla fall.
Mm.
Men det var ganska odramatiskt faktiskt.
Mm.
Hon skickade ett sms och sa, jag vill göra slut.
Är det sant?
Nej, det gjorde hon inte.
Oh, fan. Jag satte nästan ramlösan i halsen där.
Ja. Nej. Vi hade väldigt bra snack.
Mm. Men det som slår mig nu när du pratar om det är att du kanske, rätta mig gärna om jag har fel här, men är du en person som har ganska svårt med att visa jobbiga känslor?
Nej, tvärtom.
Inte?
Tvärtom. Jag är väldigt emotionell.
Mm.
Gråter ju framför tvn ofta.
Mm.
Men jag... jag visar dem, ja, okej, jag förstår vad du menar. Jag kanske inte visar dem jättemycket för min partner då, så att säga. Det kanske jag inte gör. Jag visar mycket när jag är glad, mm. den delen. Men när man är ledsen eller besviken eller vad man nu är, så är jag kanske, nej, jag vet vad, jag det håller jag nog lite för mig själv.
Mm.
Sen är jag ledsen och blir ledsen och så. Men jag är nog väldigt för... kanske inte så mycket inför... Nej, det stämmer.
Hårt formad av macho-polisbilden.
Ja, men jag är rätt macho i... Vad var det? Adam Alsing, rest in peace, sa... Han sa att han var mjukstark.
Jag minns inte.
Nej, men han hade en uttryck när han sa sig, jag är mjukstark. Något sånt där, så. Jag är mjukhård, något sånt där använde han. Och det är väl så det är. Jag är ganska luttrad. Det är som i politiken. Det här. Du vet, människor är ju ganska bra på att... Människor är ofta ganska dåliga på att ge komplimanger och beröm. Men det är vi inte jättebra på. Men så fort vi tycker någonting är fel, då är vi jävligt snabba på att säga det eller skriva det.
Mm.
Och är man politiker, så är det bara att konstatera att det finns jättemånga människor som inte tycker som jag tycker rent politiskt. Och de är ju väldigt snabba på att tala om det och så. Och jag har ju, återigen, har man varit i offentligheten i 30 år, så har man blivit lite luttrad och det här. Och jag är, och framförallt om man varit polis i 35 år, så blir man ännu mer luttrad, för man har fått höra så mycket saker, folk som hatar en och så här. Så jag är ganska hårdhudad på så sätt. Så att i politik, det har jag haft nytta av i politiken. När du är så här skitnödiga ledarskribenter och politiska reporter och så här ska håna.
Mm.
Vilket vi gjorde i början mycket.
Lite dumförklarad, ja, håller folk på med ja. Dig också. Just det, ja. Du ska in i politiken.
Ja, eller de gjorde precis.
Enkla poäng på det.
Ja, exakt. De gjorde det i början mycket faktiskt. Vilket fejdade ut ganska snabbt när de upptäckte att de fick inte gehör för det. Och när liksom stora allmänheten upptäckte så här, men vänta lite nu, den här killen, han vet ju vad han pratar om. Och sen växte det ännu mer till att, men Martin, du behövs i politiken, för du vet vad du pratar om. Vi behöver fler sådana politiker som har liksom en förankring i verkligheten. När liksom stora allmänheten börjar tycka det så här, då de är inte dumma, de här journalisterna och de här tyckarna, utan då fattar de att okej, vi vinner ingenting på att dumförklara Martin, kalla den gamla Robinson docusåpa killen, utan jag känner att jag fått den respekt jag förtjänar av, även av då de som var kritiska mot mig i början. Sen har jag inga problem med att folk som är konstruktivt kritiska, du vet, när det kommer till politik och så, säger det här gillar inte jag eller det här är fel och så. Det har jag noll problem med. Alla människor får tycka vad man vill. Men just det här dumförklara som du säger, håna och framförallt fördomar. Jag tror jag pratade med det förra gången vi var här, att jag har så otroligt svårt för fördomar. Det är samma när jag skulle skriva böcker i ett böcker. När recensenten som sa så här, ja, så kommer Martin Melin med en bok, men den har vi inga höga förhoppningar för. Mm. Och man bara, du har inte ens läst bokjäveln. Men sånt här går jag igång på så in i helvete, folk med fördomar. Värst jag vet, folk med fördomar. Men som sagt, nej, men så att där känner jag nog ändå att journalistik eller de tyckarna och allt det här, de har lugnat sig där när de insåg att, och jag får ju erkännande från håll som jag inte trodde att det skulle få också. Fått mycket fina erkännande, folk som tycker att jag är bra jobb i politiken, och det är ganska skönt att få. Men som sagt, vi är ju, vad ska jag komma med det här? Vi börjar någonstans.
Nej, vi pratade väl lite om
kritik.
Ja, men precis. Att du är liksom
just det. Där var jag. Ja, precis. Så jag har haft nytta av det i politiken, att jag inte bryr mig. Mm. Alltså folk säger vad man vill, jag tycker, jag bryr mig inte.
Men du är hårdhudad och det är tydligt. Men finns det ömma punkter då? Kan man komma åt det om man hittar
Ja, det kan man. Alltså, att du kan få mig förbannad genom att oskyldigt anklaga mig för någonting. Alltså oskyldigt beskyld. Eller oskyldigt beskyld. Oskyldigt anklagad. Alltså jag blir så jävla förbannad. Jag blir tokig. Det är enda som kan få mig förbannad. Och det händer kanske var tredje år.
Har du något exempel?
Nej, jag kan inte komma på några exempel nu. Men du vet, jag blir så jävla förbannad. Vet du vad? Jag blev lite förbannad faktiskt här nu förra året. Det var ju ett gäng människor som skrev till mig. Alltså, så här var det. Den korta historien.
Men ta den långa.
Ja, den är så här. SVT, Sveriges Television, de är i riksdagen hela tiden och gör massa så här inslag och intervjuer och frågor. Man springer på dem hela tiden. Och då finns det ett tv-program som heter Politikerbyrån. Och de har så också så här, det är lite lättsamt ibland. De gör lite roligt. Och då skulle de göra ett inslag, de gjorde så här, för att det var någonting, det var kämpigt. Folk har det jobbigt och tufft ekonomiskt och sådana saker. Och då är det så här, okej, hur kan man spara in då? Jo, man gör liksom enklare mat hemma. Och då ville de kolla med olika politiker, så här, vad har du för tips på liksom billig mat, recept på billig mat? Och jag menar, jag har liksom, herregud, jag har levt på polislön i liksom 100 år, så att tro mig, är det någonting jag kan så är det att göra billig mat. Så jag berättar hur jag brukar göra min billiga mat, vilket jag fortfarande gör idag.
Just det.
Ja,
det här minns jag. Ja,
så jag så här, du kokar makaroner, har på smält smör, pepparmix, och sen kan du krascha ner lite chips i den där och så rör du runt och så äter du det. Skitgott och billigt. Ja, okej. Okay. Ja, men det är så här. Det var inget med det.
Chips i mat?
Ja, men då blir det lite crunchy.
Ja.
Okej, det var inte med det. Jag gör det. Okej. Okay. Ja, då är det några i Göteborgstrakten. Ett gäng. Alltså, de är 10-12 stycken. De blir ju vansinniga på mig. De sätter sig och bara skriver mail till mig. Så jag får ju 10 mail samtidigt. Ifrån 10 personer som skriver exakt samma sak. De bara, du är en sån, jag vet inte vilka ord de använder, men andemeningen var, du är en stor idiot som hånar oss fattiga. Och jag bara, va? Du ska inte öppna munnen, du ska bara vara tyst. Du har ingenting att säga, allting. Sluta hota oss, eller sluta hata oss som inte har pengar. Och så skrev de att jag var ytterligare så här, att jag var dålig och människa och bla bla bla. Och jag läste första där, tänkte så här, oj, vilken reaktion. Och så öppnade nästa mejl och bara, oj, samma sak då, fast lite andra ord men samma andemening. Så öppnade jag tredje och samma så här, och då blev jag så här, men då kände jag mig, nu hoppar ni på mig. Jag har inte hånat någon som är fattig. Jag har inte hånat någon på något sätt. Där blev jag oskyldigt anklagad. Så då skrev jag till den här kvinnan som det var, för det var ett kvinnonamn, jag ser inte vilka det här är. Så skrev jag så här, vet du vad? Jag köper inte det här. Jag tycker det du skriver till mig är inte schysst. Och framförallt är ni inte gäng. För jag öppnade de andra mejlen. Det var ju 10 personer som har skrivit. Och här går ni ihop en grupp och sitter. Och så bara, nu ska vi ge oss på Martin Melin. Och så skriver ni, vet du vad? Så skriver jag så här. Och det var det här som blev upplockat då. Det är bara väldigt små människor som mobbar och hånar andra människor. Exakt så skrev jag. Okej, vad det här gör är, det här plockas ju upp då av tidningen ETC. En vänstertidning. De får ju reda på den här kvinnan. Vilket då visade sig vara en pensionär, eller ja, 68 år, aktiv socialdemokrat. Liten parentes bara. Såklart hon inte gillar mig då. Men Så att de skriver rubriken Martin Melins påhopp på fattigpensionären. Och så står det så här, Martin Melin så här, hoppar på och kallar fattigpensionären för en liten människa. Och sån grej. Jag hade skrivit, det är små människor som hon, alltså alla som mobbar är små människor. Oavsett om du är 12 år eller om du är 68 år. Alla människor som mobbar är små människor, tycker jag. Jag hatar mobbning. Och det var det jag menar. Men de fick det till att jag hade mobbat henne. Hatat henne. Och jag bara, hur fan menar du? Och dessutom om en grej som inte, det, är så här, det var en icke-sak. Nej, och då blev, det var, då blev jag faktiskt förbannad. Och då blev jag, jag sa det, jag kommer alltid stå upp för min rätt att tycka att mobbar är små, enkla människor. Mm. Eller inte enkla, små, ja, små, enkla människor, vad jag sa. Ja, små människor.
Mm.
Jag tycker det, mobbar är små människor. Man ska aldrig extrema mobbning. Och det är för att jag har haft anhöriga som har blivit mobbad. Mm. Så att jag är så här, kommer aldrig köpa det.
Låt Martin Melin äta sina jävla makaroner.
Ja, men låt mig få äta mina makaroner. Jag har läst på det här fan i 100 år. Vad är problemet?
Ja, men jag läste någon artikel om att du fortfarande äter det. Alltså jätteofta, makaroner och ketchup. Inga grönsaker.
Nej, inga ketchup. Nej, jag har makaroner, smält smör och pepparmix. Ja. Jag äter, det är min träningsmat.
Ja, men grönsaker, inget alls.
Nej, sluta.
Inget alls.
Nej.
Fortfarande.
Nej.
Aldrig.
Nej.
Det är så jävla kul.
Ja, nej, nej. Jag äter inte. Och om det är några barn som lyssnar här så säger jag så här, jag gör fel, ni gör rätt. Ät grönsaker. Ja.
Men har du någon grönsak som går ner?
Sparris, broccoli, majs.
Mm.
Punkt.
Mm. Nej, inte illa pinkar. Jag tänkte på en sak. Förrädarna, programmet, de är ju glada på att ha med poliser, kriminalare, forensics,
så
hela tiden.
Jag vet.
Du måste ha fått frågan.
Vet du vad? Jag träffade en person som är högt uppe i produktionen efter säsong 1. Och han sa till mig då, det var en hand, han sa till mig så här, vet du vad Martin, dig skulle jag vilja ha med i Förrädarna. Och då sa jag till honom så här, vad kul, hör av dig. Men han hörde aldrig av sig. Så,
jag fattar inte det.
Så lyssnar han, ja men också så här att det ska ju passa in att kunna. I riksdagen, det är inte så ofta man har de här, den här veckan eller vad det är, tid har ledigt.
Vet ju inte dem, om man säger.
Nej, precis. Men jag har ju fått förfrågningar på andra tv-produktioner där jag har fått säga nej. Ja. För att jag inte har kunnat åka iväg. Vilket ibland har gjort ont, för det har varit saker som jag verkligen har velat göra.
Säg en.
Company Svan. Ja,
det här är ju
vunnit. Man ska inte prata så mycket om skitsamma. Ja, det finns massa andra produktioner. Ja, eller massa andra. Det finns andra produktioner. Men Förrädarna skulle jag verkligen vilja göra. Jag skulle se det som en, det skulle jag se som en utmaning.
Mm.
Så att om de hör det här så jag, I'm available.
Mm. Men du pratade lite kort om fördomar nyss och att det är en hjärtefråga och att du hatar det.
Ja.
Ja. Men rykten och sånt, alltså, det har gått mycket rykten kring dig. Du har en stor flashback-tråd och du är en människa som folk snackar om, har åsikter om. Så här. Även om du är hårdhudad, har det stört dig genom åren?
Nej, jag bryr mig inte om påhitt och skvaller. Nej.
Nej.
Det är bara totalt ointressant.
Mm. Mm. Är det samma med sociala medier om du får massa jobbiga kommentarer?
Helt ointressant.
Mm.
Jag ser dem inte ens.
Nej.
Jag bara, jaha. Mm. Det roligaste är att begränsa folk. Den här, att kunna begränsa, det är det roligaste man kan göra.
Då syns de inte, va?
De ser kommentaren och tror att alla andra ser den också. Men det är ingen annan som ser den än dem.
Nej.
Det är ett fantastiskt.
Det är nästan roligare än att blocka, eller?
Ja, men blocka är ju värdelöst. Mm. Bättre att begränsa. Då tror de fortfarande att det syns det de skriver.
Mm. Ja. Bra tips till alla där ute som har hatat det.
Ja.
Ja. Men du, jag tänkte på en sak också. Du har ändå varit ute och flängt en del. Det var lite barturnéer och sånt efter Robinson ju.
Mm.
Med vår gemensamma bekanta Brinkenstjärna.
Just det. Ja.
Hur har din relation till alkohol sett ut genom åren?
Jag dricker ju nästan aldrig.
Nej.
Jag gör,
har det alltid varit så?
Ja, alltid varit så. Första gången jag drack alkohol var 18 år. Och första gången jag var berusad var 18 år.
Mm.
Jag tror att samma kväll till och med. Efter det väldigt, nej, alltså det är ofta jag kör nykter, eller rätt sagt så här, jag kanske dricker alkohol en gång i månaden och då är det lite, vi pratar 4 öl. Har jag haft festkvällar? Absolut, jag har haft det ofta utomlands i så fall, inte i Sverige så mycket, och jag vet inte, då säger folk så här, ja men beror det på att folk, du vet, känner igen och tittar och säger så här, man vill inte ragla på liksom Birger jättepackad. Ja, det är klart, det ligger lite i det, jag vill ha kontroll på något sätt, men jag har haft några utomlands. Den största jag hade i New York. Ja, i New York var roligt. Ute med polisen i New York där. De har så här bar nights en gång i veckan. Då,
NYPD.
Exakt. Och en gång i veckan så tisdagar var det för det här precinctet, alltså polisområdet. Eller polisstationen då. Och då var där och som gäst, amerikanerna är ju fantastiska, de bjuder på allt. Och det var liksom shots och chicken wings. Allt gratis. Och jag blir jättefull. Alla de här 3-4 poliserna jag var där med blir jättefulla. Och klockan ringer på och jag, då bodde jag hos, jag hade släktingar som bodde då i Rye Brook, norr om New York. 45 minuter med pendeltåget typ. Mm. Och sista pendeltåget kom och gick 1:20. Och jag tar mig ner till centralstationen, alltså jag ser inget, alltså jag är full helt enkelt. Mm. Och hamnar på det här tåget, tur är, sitter på den. Och då är det så här att i staten New York så är skyltarna, alltså de här stationsskyltarna är röda och vita med svart text. Så jag tittar ut och säger Mamaroneck, bababa, så här, jag kan dem utan till, för jag åker ganska mycket där. Så jag ser så här, perfekt, nu är det så här en kvart kvar. Nästa gång jag tittar upp i ett fönster, då är de gröna och vita. Jag bara, vad fan? Då har jag åkt in i Connecticut, alltså nästa stat. Så, och alltså, jag menar, alltså, åkt 20 minuter för långt. Så jag kliver ju av där snabbt och blir stående. Och klockan är ju då, ja men, 3 på morgonen. Och jag står där och bara, helt tom station. Och jag bara, vad gör jag nu? Och är packad. Mm. Eller packad, men jag var full var jag. Alltså jag tar ju telefon där, ringer polisen.
Minns ni mig?
Hello. Can you please take me down to New York?
I'm the drunk Swedish police.
Ja, men jag sa något så här dumt. Alltså jävla, jag tror inte jag sa att jag var polis. Jag sa att jag är en tourist. I'm a lost tourist.
Oh.
Could you please help me? Ja, men det kunde de ju inte såklart.
Jag tror säkert du spelar poliskortet. Du visste en sak.
Ja, men jag tror inte jag gjorde det.
Sant,
ja, jag minns inte. Ja. Men jag tror inte jag gjorde det.
Så name droppa polisen när du festade med Mike, Brian.
Ja, exakt. Jag ringde dem egentligen. Kan ni skicka? Nej, men så att jag gick tillbaka upp på perrongen och la mig på en bänk. Ja. Och somnade. Och vaknade upp att det stod en massa folk där, så kom i första tåget. Så här 5:35.
Ja.
Ja, skitsamma. Men annars, min relation till alkohol är sund, får jag väl säga då. Och klok.
Jag vet ju att du var på Lancelot Hedmans gig igår kväll, va?
Ja, precis.
Ja, drack du där?
Nej, jag körde bil till mig.
Ja, mm. Ja, då fick jag det konkret.
Mm. Mm. Ja, exakt. Ja, du ser. Det är ett typiskt fall där man hade kunnat tagit det som en eller två öl. Det var dessutom förfest hemma hos Hedman.
Pappa Hedman.
Mm.
Jag känner också i mig att du har ungefär samma relation till dåligt mående generellt och ångest och sådär. Att du liksom har en ganska, vad ska man säga, begränsad och liten relation till det. Att du alltid har mått ganska bra, eller?
Ja, jag har ju sagt att jag kommer ju aldrig få sommarprata.
Du är för ljus?
Jag är för ljus. Ja, men jag är ju verkligen det. Jag har ett bra uppväxt. Mm. Förvisso skilsmässobarn. Med en lilla syster som dog. Så att jag hade kunnat varit mörkt.
Mm.
Men jag hade en bra uppväxt. Liksom, och jag har två väldigt fina, kloka föräldrar. Alltså det... Jag växte upp liksom i ett väldigt bra område. I Mariefred för övrigt. Mm. Sen ett bra område på Kungsholmen. Och sen ett bra område på Södermalm. Mm. Så att jag har alltid så här, bra uppväxt. Haft det lätt i skolan. Mm. Alltid som varit bland dem som coola i plugget. Så jag var inte mobbad på något sätt.
Skryt inte nu.
Jag var mer bland de liksom populära i plugg. Ja, men det var så här, alltid haft lätt för mig, alltid haft lätt med tjejer och så här. Så jag har aldrig haft inte
starkt psyke.
Ja, jag tror det bygger väl det, gör väl det. Men å andra sidan så är det ju lättare, tror jag, om du har haft det lätt, när det då kommer motgångar så blir de ju tyngre. Mm. Då smäller det hårdare.
Men var i Mariefred bodde du?
Mitt inne i Mariefred.
Ja, min mamma bor där.
Ja, just det gör. Ja. Men jag bor ju, du vet, Leilas, där hon bor, Baka, ja. Leila, det är huset.
Jaha, och där har också Kronlund hus ju.
Just det, ja. Det kom vi fram till, ja.
Ja,
just
så
det.
Min morsa bor granne med Kronlund av en slump, ja. Vilket är jätteknasigt.
Min mormor hade ju huset mitt emot kyrkan.
Mm.
Hon hade ju hela det huset.
Ja, det är Mariefred, underbart.
Ja, jag vet.
Mm. Men du nämnde i förbifarten om din lilla syster.
Mm.
Jag tror inte vi har snackat om det någon gång,
nej.
Du och jag. Vill du prata om det lite?
Ja, alltså det var ju, det här är så sjukt, för att jag var ju 7 år. Jag var 7 år, hon var 5 år när hon dog. Hon hade ju medfött hjärtfel, så här blue baby. Idag så tror jag att de som har det medfödda hjärtfelet kan leva till de är så här 20-25.
Mm.
sen dör de också.
Vad kallar du det? Blue baby?
Blue baby heter.
Vad innebär det?
Jag vet inte. Det är någonting med att hjärtat inte syresätts på ett så sätt man ska. De blir lätt anfodda. De får lite så här blåaktig hud. Eller vad säger man? Ja, blåaktig ansiktet.
Mm. Men hon var normal och fungerande under sin livstid?
Ja, förutom att hon hade det här att hon blev lätt anfodd och sådär. Och fick det här blåaktiga utseendet eller ansiktet då. Men alltså, hon var, alltså, i övrigt är man ju helt fungerande. Du är en helt normal, vanlig tänkande människa. Mm. Och jag minns ju henne. Alltså man är 7 år. Jag minns ju henne. Det sjuka är att jag minns inte när hon dog. Alltså jag minns inte när mamma och pappa åkte in. För vad det var att läkarna sa så här, ja, det är 40, hon kommer dö när hon är 12, sa de. Men vi kan försöka göra en operation, en hjärtoperation, och det är 40% chans att det går. Mm. Det är 60% att det inte går.
Visste hon om det här, tror du?
Nej, hon var 5 år, tror jag inte hon fattade det.
Men du kommer dö om några år.
Ja, nej, det var inte så. Men det är att mina föräldrar vet det. Och det är att mina föräldrar säger så här, okej, men då vi får göra den här operationen. Det är ganska låga, eller höga odds att det inte går bra.
Mm.
Så att de gjorde det. Åkte in med till sjukhuset och kom hem utan henne.
Mm.
Och det här minns inte jag. Jag minns inte att de åkte iväg. Jag minns inte att de pratade om det här. Och jag minns ingenting efter att när hon dog. Från att hon dog och 3-4 år framåt minns inte jag någonting om min barndom.
Mm.
Helt blockat. Minns ingenting från 1, 2, 3. Jag gick ju 1, 2, 3, 4 i skolan där i Mariefred. 1-4. Minns ingenting av den skolan. Jag kan inte få upp en enda minnesbild. Alltså inte en enda levande minnesbild från de åren i skolan. Visst är det sjukt?
Ja, det är sjukt. Men är inte det någon slags, vad ska man säga, någon slags försvarsmekanism för barn då? Att man nästan filtrerar bort såna här grejer som ändå måste ha varit ett trauma för dig?
Ja, absolut. Men jag har ju också filtrerat bort allt annat som har hänt.
Ja.
Det är det. Det är bara stort svart lucka.
Hur
över de åren.
År,
ja, under 4 år.
Ja.
Jag minns när jag flyttade till Stockholm. För jag minns, jag började i 5:an här i en ny klass. Och det är att komma till Stockholm och börja i liksom, ny klass. Det var inte så, det är ganska tufft.
Mm.
Så det minns jag. Minns min första skoldag, hur jag kom in. Jag hade väldigt små överarmar, minns jag.
Det är ett minneblott.
Mm, det var då det.
Det var därför du började gymma som en tok.
Exakt.
Ja. Du, en annan fråga. Du nämner det i förbifarten lite snabbt, det här med att du fyller 59 här nästa vecka.
Mm.
60 år närmar sig med stormsteg. Vad känner du kroppen när du hör det?
Det är helt sjukt. Det är sjukt. Alltså, ja, men tänk så här då. Jag kan gå i pension om 5 år.
Ja, det är faktiskt
jag kan sitta här, nästa gång vi poddar kan jag sitta här och vara pensionär.
Mm.
Då får halva priset på tunnelbanan. Mm. Är inte det sjukt? Tänk att kalla sig själv för pensionär. Vad är det? Nej, pensionär. Tänk att jag sitter i Nyhetsmorgon och ska prata om någonting. Martin Melin. Pensionär.
Mm.
Eller att jag blir engagerad med i PRO. Eller vad heter det? Pensionärens riksorganisation.
Mm.
Blir ordförande där.
Och hur alla gamla också blir. Att när man blir gammal ska man direkt börja bry sig om de gamlas rättigheter.
Ja, men det gör jag redan nu. Det
förbereder du?
Ja, herregud. Det är min bisyssla i riksdagen att hålla på att förbereda, öka pensionerna och förbättra för de gamla.
Genomskinligt.
Ja, jag vet. Nu måste vi bara tänka på de gamla, säger jag. Nej, men alltså skämt åsido. Jag har aldrig haft åldersnoja och så här och ingenting. Och jag har alltid haft, jag har alltid varit yngre än vad jag är.
Mm.
Vilket jag tror man blir om man är polis. Och jobbar med yngre.
Alltså, det är du ju fortfarande. Jo, men du ser inte ut som 60.
Nej, jag vet. Exakt. Och det är också inte här. Hade jag suttit här och sett ut på ett helt annat sätt så hade man sagt att du blir 59 och spännande. Men precis som du säger, folk blir förvånade när de hör hur gammal jag är.
Mm.
Och framförallt när, ja men framförallt yngre. Det är så kul, man jobbar med de här poliserna som är 24-25. Och så säger man så här, ja, jag är 59. De bara, va? De bara, men min pappa är 59. Eller min mamma är 59. Du kan inte vara 59. Så att man, jag har ju ett helt annat sätt. Och jag håller på att skriva på en bok nu som heter 10 sista somrarna. Och den, från början handlade den om att vad händer när du blir 60? För att han i boken är 50. Och han säger, jag har 10 somrar kvar att ha kul. För sen när blir 60 så kan man inte ha kul längre.
Mm.
Den här jävla boken har tagit 4 år att skriva. Så att, ja, nu är jag ju 60. Nu är jag ju snart 60 om ett år. Och jag kommer ju fortfarande åka iväg och alltså, leva livet.
Mm.
Det är helt sjukt. Alltså, det är, och det glada jag blir, det är när man tittar på andra människor som är äldre. Tittar på några som är 70. Så tänker man så här, okej, men är 70, då måste livet ändå vara slut. Så ser jag hur de bara har askul och lever livet. Och har liksom, så att, ja, det är bara att konstatera, vi blir... Ja, men 60 för 100 år, då blev ju inte folk 60 nästan, men 60 för 40 år sedan,
ja,
var ju helt annat än 60 idag.
Så är det verkligen. Kolla på Lasse Holm.
Men han ser likadan ut. Det är ju helt sjukt. Vet du vad, måste jag säga med Lasse Holm, så jävla roligt. Jag gjorde ett tv-program med Lasse Holm 1998 som heter Pictionary. Du vet, spelet Pictionary. Det gjorde man ett tv-program om. Så att det var två lag som tävlade och så här. Jävla roligt program. Enkelt att producera och snabbt och enkelt. Så har du kändisar som gör det här. Jag fattar inte att man inte gör det, att inte någon gör det. Hur som helst. Roligt program. Där var Lasse Holm programledare. Och det här är exakt, ja det är 28 år sedan. Efter det, det var ett program och vi gjorde det, ett program. Efter det har jag aldrig träffat Lasse Holm för ett år sedan. Alltså 26 år senare träffade jag Lasse Holm igen. Jag hamnade bredvid honom, han vände sig om och säger: "Tjena Martin, du fan vad roligt, Pictionary." Och jag bara, hur är det möjligt Lasse Holm? Mm. Har du gått och tänkt på det här i 26 år? Mm. Att när jag träffar Martin så ska jag säga, kommer du ihåg Pictionary? Så att jag blev så glad att han liksom, ett, visste vem jag var. Två, Pictionary var det han kom upp med mig. Mm. Men han är så jävla, vad är han, 80-någonting och pigg och ser likadan ut.
Ja, verkligen. Förebild.
Ja, så in i helsike.
Skarp som en kniv.
Ja, knivskarp.
Coolt som fan. Mm. Du, nu ska vi göra ett segment som ja men jag började med det här efter du var med sist. Så du har inte gjort det här.
Oj.
Det heter Moraliska dilemman.
Mm.
Det blir kul att göra med en polis.
Har du snott ifrån P3? Morgonpasset?
Nej, har jag det? Nej, det är inte vad jag vet. Men det är väl något som folk gör ibland. Det är väldigt kul. Ja. Och svårt. Ja. Vi kör några stycken. Mm. Du och din partner ska få barn. Ni är pirriga och glada. Väl på plats för det första ultraljudet så visar det sig att barnet har Down syndrom. Detta blir såklart en stor chock för er båda. Men vad gör ni? Behåller ni eller blir det abort?
Det är en svår fråga. Jag har två bekanta som har barn som har Down syndrom. Så att jag har, alltså det är ju, de har ju en variation. Men i övrigt så är de ju liksom som vem som helst. Hur långt gånget var det?
Ja, men det är väl det här kubtestet va, i början.
Jaha, det är början. Ja, jag vet faktiskt inte. Jag vet inte. Jag tror man måste vara där och känna det. Ett tror jag att man känner så här, fan vad vi är glada att vi kommer få ett barn. Mm. Det är nummer ett. Nummer två tänker man så här, okej, hur kommer det här bli? Mm. Kommer det här påverka oss på något sätt? Kommer det påverka livet? Hur kommer det påverka? Jag kan inte svara på det här faktiskt. Det är inte så här, det är inte glasklart.
Jag sa att det var svårt.
Ja, jag vet. Mm. Men det här är ett dilemma. För det är inte hugget i sten att det ena eller andra.
Men sen så är det också skillnad, tror jag. I alla fall för mig personligen. Mm. Om det är första eller andra eller tredje barnet. Mm. Jag tror att man är mer benägen att göra abort för det om det är första barnet. Mm. Jag tror att man kanske vill ha i situationstecken en frisk första barn.
Ja, alltså, men så kanske du inte blir gravid igen.
Nej, jag vet. Mm. Det är svårt. Mm.
Mm. Nej, det där kan inte jag svara på. Om man ska luta åt någonting, så luta åt att man... Det är för sig, det var första, det här absolut första, det har gått liksom 8 veckor.
Mm. Du måste välja nu.
Nej, men då... Vet du, om det har gått 8... Nej, jag tror fan att vi har behållit det. Jag tror det.
Okej, okay. Bra. Nummer 2. Av olika anledningar så befinner du dig på en ödslig plats på landet. Detta är alltså precis efter Robinson. Det är på en tid där man använder kontanter alltså. Mm. Det här är en plats där du kan vara rätt säker på att ingen ser dig. Väl där hittar du en väska med 500 000 i. Lagboken säger att du måste lämna in det till polisen, men du är väldigt sugen på att ta hem pengarna till dig. Vad gör du?
Ja, hittegods, alltså lagen om hittegods är 10%, så 50 000 hade jag fått lagligt.
Om ingen hämtar ut det?
Nej, om ingen hämtar ut det får jag helt alltihopa.
Nej!
Jo då.
Är det sant?
100%.
Har ingen aning om det?
Jo då. Om du lämnar in kontanter och ingen kommer hämta de där kontanterna så tillfaller de dig.
Sjukt.
Men du har rätt till 10%.
Även om någon hämtar det?
Om någon hämtar det så har du rätt till 10%. Du kan kräva det.
Shit, jag visste inte det här. Vilken grej. Mm. Och jag har kört den här med så här 50 poddgäster och ingen har nämnt det här.
Nej, men då, ingen har varit polis va?
Nej.
Nej. Alla har tagit pengarna, eller hur?
Nej, 50-50.
50-50. Nej, men så här är det. Jag ska vara ärlig nu. Jag hade lämnat in dem därför att det kan vara någons pengar. Alltså någon som har förtjänat de här pengarna, som har jobbat ihop de här pengarna. Det är deras pengar. Och jag får ändå 50 000 för det. Mm. Jag hade gjort det faktiskt.
Mm. Okej. Okay. Nummer 3. Du har en granne som du avskyr. En riktig surkärring som hela området hatar, om vi ska vara helt ärliga. En dag så kommer din tjej hem och berättar att hon har råkat köra på tanten med bilen. Och nu ligger tanten på sjukhus och svävar mellan liv och död. Din tjej hävdar att ingen såg det här. Men vad gör du? Berättar ni för polisen eller bestämmer ni er att försöka leva med er mörka hemlighet?
Nej, nej. Man får ta det där. Man får brösta det där.
Mm. Okej. Okay. Och det var ditt barn då?
Det här är intressant. Ja. För det, ja. Det här diskussionen brukar jag ha med folk som säger så här, ni poliser anmäler inte varandra när ni ser saker och så här. Och då brukar jag säga så här, ja men om du kommer hem och hittar din barn, din son sitter och röker hasch, vad gör du, ringer du polisen då eller? Nej, exakt. Det är väldigt svårt att anmäla någon som du alltså, har en relation till.
Mm.
Och om jag har en polis som jag jobbar med 8 timmar om dagen, har gjort det i 10 år, känner han bättre än vad hans fru känner honom och känner hans familj, vi umgås, vi firar jular ihop och sådana grejer. Och sen så trycker han till en kille så han ramlar och slår i huvudet, säger vi. Inte, inget mer allvarligt med så, men du vet, det är ändå, det är en misshandel, övergrepp. Ska jag då anmäla det?
Men nu för, säger du lite mot dig själv, för att det här handlar ju om din flickvän som du också står väldigt nära.
Ja, jag tänkte säga det. Och det här är exakt som sak. Och det här, byt ut kollegan mot flickvän. Och då brukar jag säga till folk att folk som säger, ja men det är bara anmäla. Det är klart man anmäler. Okej, men skulle du göra det om du kommer hem och din son sitter och röker hasch, ringer du polisen då? Nej, det gör du inte. Nej, för du löser på annat sätt.
Mm.
Men i det här fallet, men det här, man får brösta det här.
Det är för grovt brottet.
Ja, det är det. Och
då finns det en gräns även för ditt barn, antar jag.
Ja, det är klart det gör. Ja. 100%. Och jag tror att man kan, det är lättare att leva med det. Jag vill att, ta straffet. Mm. Alltså vad fan, det är bara ta det och sen gå vidare i livet. Mm. Än att leva med det. För att om straffet blir, så, låt säga att du får fängelse 1 år. Mm. Ja, efter det så kan du gå vidare i livet. Men annars ska du leva med det här konstant hela tiden.
Mm. Din mamma är 95 år gammal. Hon är gammal, skruttig och har ont överallt. Allt hon vill är att dö. Och du är hennes enda anhöriga. Och hon ber dig att hjälpa till att avsluta hennes liv på något sätt. Hjälper du henne?
Lätt.
Mm.
100%.
Också olagligt.
Ja, än så länge. Mm. Vi håller på att titta på det.
Mm. Mm.
Men om man nu kan göra det på ett sätt så att det är lagligt såklart. Det är ju en förutsättning.
Ja. Nej, men bra att du är säker där. Det är en intressant fråga tycker jag.
Jag hade inte tagit upp ett svärd och huggit huvudet av henne.
Nej, jag fattar det. Det finns andra sätt. Tur att inte svärd är enda sättet. Okej. Jag har en nu här som jag tror att jag vet ett svar på, men det är kul. Ponera att du går på en första dejt med en helt fantastisk tjej. Ni klickar på alla möjliga sätt och du känner att det här är din framtida kvinna. Men det finns ett problem. Hon luktar lite svett ungefär varannan dejt. Och inte sån där svett som kan vara helt okej, utan ganska unket. Vad gör du?
Nej, jag säger till henne.
Direkt?
Ja.
Mm.
Nej, men ja. Alltså, det är så... Jag har sagt så här, vet du vad? Du luktar jättemycket svett, har jag sagt.
Mm.
Du luktar jättemycket... Är det ett problem du har? För det kan vara så här att hon
en sjukdom,
vet,
ja. Det kan vara det.
Mm. För det kan vara att hon vet om det här och hon tycker det är jättejobbigt. Och då tror jag brukar alltid säga det här, alla såna här saker tycker jag man ska ta upp jättesnabbt.
Mm.
Det är så här, men det är som tjej som tycker det är jättejobbigt att gå liksom på toaletten hemma hos någon. Då säger man bara så här, gå in och bajsa nu. Gör det nu, så stäng dörren. Vi kan dra på musik eller någonting. Gör det nu, så har vi avklarat.
Du gillar att dra plåster?
Ja, direkt. Du ska inte gå runt och liksom må dåligt. Liksom, så här.
Nej. Jag hade en flickvän när jag var jätteung. Jag tror att jag var typ 20 och hon var 18 eller någonting. Mm. Och hon luktade lite svett ibland. Och jag hade liksom inte mage att säga det. Nej. Men då var man ju ung också.
Ja, det, exakt. Ja, det, då hade jag nog inte heller kanske gjort det.
Jag gjorde ändå detta, jag gjorde slut. Så hemskt. Men jag var nog inte kär heller, antar jag.
Nej.
Men det var för jobbigt snack att ta.
Ja, jag fast
man kunde säga till en 18-årig tjej.
Nej, men det gör
man
ju
inte.
Nej, men då gör man inte det.
Nej. Modig man är. Okej, nästa då. Högerextrema partiet Alternativ för Sverige erbjuder dig 10 miljoner för att vara deras nya posterboy för en valkampanj. Det är extremt mycket pengar för ganska lite jobb, alltså en dags jobb. Men framförallt så kommer du bränna mycket broar, både privat och arbetsmässigt. Hur tänker du?
Nej, men det hade jag inte gjort. Just precis som du säger, det, man måste tänka, alltså allt är inte pengar.
Nej.
Det är så. Man måste nog tänka ett steg längre. Mm. Alltså hellre har jag en normal inkomst och kan se mig själv i spegeln och kan umgås med folk som inte tycker man är en idiot än att få liksom jättemycket pengar och folk tycker man är dum i huvudet. Mm. Det där är lite dilemma. Vi pratar om det här med ha podd och allt det här och att göra samarbete med sociala medier och så håller på. Jag tackade ju alltid nej till allt som hade med tobak, alkohol och spel.
Mm.
Och då ska man ändå veta att framförallt när det kommer till spel, det är mycket pengar. Mm. Jag har alltså tackat nej till alltså enorma pengar för att, och inte göra reklam. Och det är för att jag känner att det finns så många människor som mår illa av spelberoende. Och jag vill inte få 500 mejl från dem och bli uthängd och hatad av de människorna bara för att få pengar.
Det hedrar dig. Okej, nummer 9. Och det här är också den som flest tycker är svårast. Jag tycker det är skitkul. Du är nära vän med ett par.
I paret så är du bästa kompis med killen, men även kvinnan har blivit nära genom åren, genom honom då. Inför deras bröllop så kommer du på din bästis med att vara otrogen mot kvinnan. Vad gör du?
Alltså jag är ju kompis med honom. Mm. Det är min polare.
Ja, men henne också. Ja, jag de har varit upp länge liksom.
Ja, jag fattar. Nej, vet du vad? Det där, jag lägger mig inte i.
Nej.
Det där får han lösa. Mm. Nej. Jag
men om inte. Då låter du dem gifta sig. Ja. Och så kommer du träffa henne då och behålla masken.
Ja. Ja. Okay. Det har jag gjort. Det är inte mitt problem.
Mm. Okej. Okay. Ja. Ja, bra. Nummer 10 och också sista dilemmat.
Så nu vet ju bros att de kan lita på mig.
Skönt. Mm. Det är återförening av gamla grabbgänget från gymnasiet. Och grabbigt är det. Det skämtas om våldtäkt och det är även en släng av rasism i snacket. Skrattar du med i gänget och hänger på eller säger du från och riskerar lite dålig stämning? Var går din gräns?
Nej, men alla har vi ju en gräns såklart. Vi har det. Nu har inte jag vänner som är såna, så är det svårt att sätta mig in i situationen.
Nej, men du kanske har det gymnasiegrabbgänget,
tänker jag. Ja, jag vet. Men, men jag har ändå jobbat i en grabbig miljö liksom över jättelänge med polisen. Vi har ju sett hur skämtnivån eller skämten har liksom gått ifrån 90-talet när det var absolut rasistiska skämt och sexism såklart, till idag där det är liksom jävligt städat. Så att jag har sett det där. Och det... Jag menar, om jag säger så här, rasistiska skämt, alltså grejen är så här, jag tycker att humor är roligt och jag tycker man ska kunna skämta om mycket, men när det är rena, alltså när skämtet inte är roligt, när skämtet är mer för att håna eller för att liksom nedvärdera eller någonting, då är det inte roligt. Jag vet inte om jag hade sagt ifrån, jag hade definitivt inte garvat med, men det enkla svaret är bara så här, nej men klart jag säger ifrån, sluta hålla på med det där.
Men alla har ju sin gräns.
Det finns en gräns, men samtidigt så här, vem fan är jag att döma vad de tycker är roligt och allt sånt här. Men jag vet att jag reagerar, alltså jag vet folk, alltså jag har ju flera liksom mörka vänner. Och jag blir provocerad när folk pratar illa om mörka människor. Eller när folk använder vissa ord, en ord. Då brukar jag säga, vet du vad, det är ingen som tycker det är kul.
Nej.
Du måste, liksom, och det här är, ofta är det ju korkade människor som skämtar med såna här, eller okorkade, okunniga människor som gör sånt här skämt. Så att, jag vill inte vara präktig här på något sätt. Så här. Jag kan inte ha sexskämt, mycket som helst.
Ja, nej, men jag tycker det är en ganska svår fråga. Framförallt när man kommer tillbaka till ett umgänge man inte umgås med längre.
Ja, jag vet. Du har det lagret också på det här.
Och gamla roller sitter kvar. Ja, exakt. För jag har ett exempel på det. Jag var på middag hos en gammal kompis från gymnasiet med mina barns mamma för kanske... Det var när hon var gravid med vår första. Det var kanske 8-9 år sedan någonting. 8 år sedan. Och då var vi där och jag hade inte träffat han på jättelänge. Och då började han direkt köra samma tugg som vi gör i gymnasiet. Du vet, kalla tjejer. Du vet, så här, ganska nedvärderande ord. Och jag hamnade i en position där jag antingen måste göra det ganska stelt på middagen. Och sätta en gräns och säga ifrån. Eller få min tjej arg på mig. Och det blir så här, när vi åkte därifrån, jag hamnade i någon slags mellanland där, för jag pallar liksom inte. Nej. Och när vi åkte därifrån så säger min dåvarande tjej, hon bara, du, vad fan hände där inne? Vem var du där? Var det, du vet, så här, det var ganska jobbigt snack liksom.
Intressant ändå alltså.
Ja.
Fan.
Så du fattar varför jag ställer frågan?
Ja. Men återigen, jag har ju inte umgås med folk som har varit liksom dumma i huvudet på så sätt. Men däremot så, absolut folk som kan dra grova skämt och sådana saker. Men jag tror att jag hade nog, vet du vad, jag tror att jag hade nog sagt till på något så här skojigt sätt och sagt att du vet att det där säger vi inte numera.
Nej, exakt. Nu är vi fan vuxna.
Ja, nu är vi vuxna.
Ja, så, rätt. Jag borde sagt så.
Ja, men något sånt här, det håller vi inte på med. Så, för att då markerar man ändå på något sätt att jag tycker inte det här är okej, men jag vill inte skälla på det för att jag vet, Håkan, att du är sån här person.
För att du saknar vår tugg liksom.
Ja, är lite grann så. Så att, ja, men ja, så är det.
Du Martin, vi är i mål.
Ja,
vi gjorde det.
Vi gjorde det.
Ännu en podd.
Fy fan, då ses vi om 4 år då.
Ja, men det gör vi verkligen.
Pensionärs Martin.
Ja, tack för idag.
Tack.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Yeah! Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska